President Reagan i natt avslöjat att han gått med på vissa vapensändningar till Iran. Samtidigt som den amerikanske presidenten begärt att andra länder ska avbryta sina förbindelser med Iran skickar han själv vapen, och detta utan att kongressen vetat om det.
During the course of our secret discussions, I authorized the transfer of small amounts of defensive weapons and spare parts for defensive systems to Iran. My purpose was to convince Tehran that our negotiators were acting with my authority to send a signal that the United States was prepared to replace the animosity between us with a new relationship.
I sitt TV-tal i natt avslöjade USA:s president offentligen att USA levererat vapen till Iran, att han själv i hemlighet lyft en del av det amerikanska vapenembargot mot Iran, men att syftet inte varit att försöka köpa gisslan i Libanon fri, utan att försöka knyta kontakter med mera USA-vänliga fraktioner i Ayatollah Khomeinis Iran.
Apart from geography, Iran's oil deposits are important to the long-term health of the world economy. For these reasons, it is in our national interest to watch for changes within Iran that might offer hope for an improved relationship.
Men oavsett vilka USA:s syften var, ledde kontakterna till frigivandet av tre amerikanska gisslan. Och intrycket har varit att Reagans hemlige emissarie till Teheran, Robert McFarlane, i praktiken förhandlat med terrorister. Ett intryck som administrationen nu på alla fronter vill förta.
It was opposition to terrorism which inspired the entire policy. To deal with people who want to turn away from terrorism was the goal. Now, there can be no impression whatsoever that this was a trade of arms for hostages.
Men i kongressen fortsätter kritiken trots presidentens förklaringar.
The idea of having some relationship with Iran over the long term makes a great deal of sense. But if the price paid for attempting to set up that relationship is the embarrassment of American officials and U.S. foreign... For example, we've been beating the French up and about the head for the past 2 years about not sending arms to the region. We have been assuring the Saudis in the Middle East... And so we have really embarrassed ourselves very, very significant.
Robert Hunter var Mellanöstern-expert i Vita huset under Jimmy Carter.
In my judgment, the president has enunciated a policy for the United States in the Persian Gulf, which is exactly what we should be doing. He's indicated a clear knowledge of America's interest in Iran's future, its integrity, its sovereignty, its independence from the Soviet Union. At the same time, he has papered over, covered up, obscured, dissembled about the way he got to this particular position. So in foreign policy terms, I think he has something that is very positive, but for domestic politics, for the way the government is run, for the credibility of the United States with its allies, he is in very deep trouble.
Ibland kan TV-tal och offentlighet vara ett sätt att få slut på kritik och spekulationer. Men av kommentarerna hittills att döma är det knappast troligt att det blir så den här gången. Det finns allt för många motsägelser, allt för många obesvarade frågor för att kongressens nya demokratiska majoritet ska låta sig nöja. Det här är Göran Rosenberg för Rapport i Washington.
Samtidigt som president Reagan förnekar ett stort antal vapenleveranser till Iran hävdar man nu i Danmark att danska fartyg under hela Reagans tid i Vita huset transporterat amerikanska vapen till Iran.
Och det var den 14 november 1986. Här har vi den 17 november 1986.
Kontroversen kring de amerikanska vapenleveranserna till Iran blir allt besvärligare för president Ronald Reagan. Efter gårdagens tv-framträdande av bland andra utrikesminister George Shultz visar det sig nu att klyftan inom regeringen är större än vad man trott här i Washington.
Mycket försiktigt för att inte kritisera de av presidenten beslutade vapenförsändelserna till Iran förklarade utrikesminister George Shultz i ett av söndagens många utfrågningsprogram i amerikansk tv att han inte ansåg det nödvändigt med fler leveranser till Iran för att visa så att säga USAs goda vilja för de eventuella moderaterna i landet. Men han underströk samtidigt att han inte i den här frågan kunde tala för regeringen, och han tillade att hela affären kunde diskuteras. För en amerikansk utrikesminister att inte kunna tala med auktoriteten av sitt eget ämbete i utrikespolitiska frågor försätter George Shultz i en ytterst svår situation, och hans fortsatta verksamhet som effektiv utrikesminister måste ifrågasättas. I tv-utfrågningen ville Schultz inte heller säga någonting om sin egen eventuella avgång. Det är någonting jag bara talar med presidenten om, sa han. Efter president Ronald Reagans Irantal förra veckan skulle man ha trott att regeringen hade samlat sig och att den så att säga hade kommit överens om en fortsatt kurs. Nu talar den fortfarande med två tungor, vilket mer än någonting annat pekar på den djupa klyfta hela affären har skapat inom Reagan-regeringen. Utrikesminister Schultz, liksom försvarsminister Caspar Weinberger, har motsatt sig Iran-operationen och i hög grad hållit utanför densamma. Marcus Ölander, Washington.
Och här är ävenledes den 17 november 1986. Och det handlar om Tjernobylkatastrofen ett halvt år efter.
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl kan ha orsakats av en svaghet i de sovjetiska reaktorerna som man hittills förbesett. Uppgifterna kommer från en reaktorinspektör vid Svenska kärnkraftinspektionen. Om hans teori stämmer innehåller samtliga reaktorer i Sovjetunionen en riskfaktor som ingen hittills räknat med.
Tjernobyl, reaktorn som skenade den 26 april och drabbade miljoner människor. Fortfarande vet ingen varför. Det pågick experiment där och driftpersonalen fick sedan stor skuld för det inträffade. Men den egentliga orsaken till att reaktorn skenade och sedan exploderade känner man inte säkert. Nu pekar en svensk reaktorinspektör på en svaghet i de ryska reaktorerna som kan ligga bakom.
Pumpar som får vatten fullt med ångbubblor kastar in en massa ångor i undre delarna av reaktorhärden. Och så småningom pumparna spärrar vattentillförseln på grund av de många ångbubblorna. Och det här ångbubblorna och det spärrade vattentillförseln gör i den här reaktorkonstruktionen att effekten skenar och flerdubblas på tiondel av en sekund.
Vad händer sen?
Sen förmodligen bränslets innerdel har inte bara smält utan förångat. Och det är uranångtrycket sprängde bränslet.
Enligt den här teorin finns det en stor svaghet i de ryska reaktorerna som tidigare inte uppmärksammats. Nämligen en speciell effektfördelning i reaktorn kombinerat med pumpar som riskerar att låsa. När det då kommer ånga istället för vatten till härden är det precis som att spruta bensin på elden. Det betyder att inga nödsystem eller personalinsatser i världen hade kunnat stoppa det snabba händelseförloppet.
Effekthöjningen kanske flera hundra gånger, flera tusen gånger ökat inom mindre än en sekund.
Inom en sekund?
Ja. Ja.
Då är man alltså helt känslig.
Ja.
Reich har utgått ifrån att driftspersonal varhelst den arbetar inte medvetet riskerar vare sig sitt eller andras liv. Utvecklingen av Tjernobylolyckan med pumpar som stoppade, ånga som fick reaktorn att skena och bränsle som sedan exploderade enligt den här teorin innebär att reaktorerna innehåller riskmoment som inte varit kända tidigare. Men i det åtgärdsprogram som de sovjetiska myndigheterna tagit fram för att höja säkerheten i reaktorerna saknas vissa av de viktiga ändringar som krävs för att förhindra en upprepning. Något som inte minst med tanke på närheten till Ignalina, världens största kärnreaktor, belägen bara 20 mil från Gotland, är av största intresse för Sverige.
Jag hoppas i första hand att det blir mycket säkrare att driva de här reaktorerna. Så att vi alla går mycket säkrare.
Och ett halvår efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är rädslan för effekterna fortfarande mycket stor. Fiskarna längs Norrlandskusten säger att rena hysterin brutit ut där. Försäljningen av havsfisk har gått ner med 60% och vår existens är hotad, säger de 500 yrkesfiskarna. Och vi fortsätter att tala om effekterna av Tjernobyl. I Härnösand har askan från fjärrvärmeverket den senaste veckan innehållit 90 000 becquerel cesium-137 per kilo. Värmeverket har eldats med flis som kommer från lövsly från de områden i trakten av Härnösand som fick mest av nedfallet från Tjernobyl.
Nu kommer kritik mot polisens resurskrävande utredningsarbete efter mordet på Olof Palme. En effekt är minskad narkotikaspaning och Stockholm översvämmas av narkotika. Det säger den moderata riksdagsmannen Jerry Martinger.
Handeln sker nu mer öppet än någonsin tidigare. Och priset på exempelvis amfetamin som tidigare har uppgått till mellan 200-300 kronor per gram. Det är nu nere i på sina håll 70 kronor.
Att irritationen nu är stor över palmutredningens omfattning bekräftas för rekoredaktionen av personer inom narkotikaroten. En person säger att flera av de mest erfarna spanarna på allvar funderar på att hoppa av eftersom det saknas resurser att bedriva effektiv narkotikaspaning. Och i takt med att narkotikan breder ut sig ökar också den övriga brottsligheten. Polisledningen vill inte bekräfta den här bilden. Palmeutredningen tar visserligen stora resurser i anspråk, men någon akut situation är det inte, har ledningen för Stockholmspolisen sagt hittills. Och om den uppfattningen säger Jerry Martinger så här.
Ja, det kanske är den officiella bilden. Men det är inte den verkliga.
Reporter Lars Adaktusson.
Han är fortfarande förvisad om att det han gjorde var rätt, sa han. Men presidentens kritiker ansåg att presskonferensen gjorde en redan sjuk sak ännu värre. Göran Rosenberg rapporterar från Washington.
Presskonferensen i Vita huset i natt hade det uppenbara syftet att försöka stävja den våg av kritik som nu hotar president Reagans position och trovärdighet under hans sista 2 år vid makten. Han tog därvid på sig det fulla ansvaret för vapenleveranserna till Iran.
Several top advisors opposed the sale of even a modest shipment of defensive weapons and spare parts to Iran. Others felt no progress could be made without this sale. I weighed their views. I consider the risks of failure and the rewards of success, and I decided to proceed, and the responsibility for the decision and the operation is mine and mine alone.
Your credibility has been severely damaged. Can you repair it? What does it mean for the rest of your presidency?
Well, I imagine I'm the only one around who wants to repair it, and I didn't have anything to do with damaging it. Bill?
The U.S. apparently condoned shipments by Israel and other nations of other quantities of arms as an ancillary part of this deal, not directly connected, but had to condone it or the shipments could not have gone forward, sir. So how can you say that it cannot alter the military balance, and how can you say, sir, that it didn't break the law when the National Security Act of 1977 plainly talks about timely notification of Congress? And also, sir, stipulates that if the national security requires secrecy, the president is still required to advise the leadership and the chairman of the intelligence committees.
Bill, everything you've said here is based on a supposition that is false. We did not condone and do not condone the shipment of arms from other countries.
Detta uttalande fick Vita huset efteråt lägga till rätta. Och överhuvudtaget blev framträdandet i natt en serie motsägelser, tveksamheter och rena sakfel.
The president mentioned several times we're not dealing with a government in Iran. But then he said, we sold them arms. They bought arms. We made a sale. Well, who made these purchases? Paid whom? Who were the intermediaries? Who made money on this? And secondly, the Israeli role, which the president denied in the press conference and then acknowledged after it was over. The Israelis have their own agenda in the region. What was our agenda? Did we really think it through, or were we essentially being snafu'd into someone else's agenda?
En av senatens ledande politiker i de här frågorna, Sam Nunn, kommenterade idag att presskonferensen igår gjort saken värre.
We need a group of people that the president has confidence in, that the country has confidence in, that will come in and review the procedure and the substance of foreign policy decision making over the last several months. It has simply broken down, and I think that that's dangerous to us in a number of other arenas in the world.
Det är nu ingen tvekan om att president Reagan står inför en kris som kan hota hela hans administration och dess utrikespolitik. Iranaffären har blivit droppen som fått bägaren att rinna över. Gamla misstag och kontroverser dras nu fram som belägg för att Vita huset tappat kontrollen över USA:s utrikespolitik. Att man försökt kringgå kongressbeslut och lagar, att man äventyrat viktiga amerikanska intressen. Imorgon börjar ett senatutskott sina förhör i Iranaffären, och då skulle förvåna om inte det som nu sker kommer att leda till förändringar och till och med avskedanden inom Reagan-administrationen. Och frågan om Reagan kan ta sig helskinnad ur det här är fortfarande öppen. Det här är Göran Rosenberg för Rapport i Washington.
Över 2000 antistridsvagnsrobotar och minst 235 antiflygplansrobotar skickades från Israel till Iran med USAs goda minne. Militära experter säger nu på grundval av det att Iran fått förnyad och stor slagkraft, och att även om det kan vara sant som president Reagan säger att dessa vapen inte kan avgöra kriget, så ger de Iran på kort sikt ett definitivt övertag, vilket motsäger ett av de främsta syftena med de hemliga Iran-kontakterna, nämligen försök att få slut på kriget.
Iranska ledare har gjort klart de senaste dagarna att från deras sida är sista ordet inte sagt. De har mer att säga och kommer att göra det vid lämpligt tillfälle. Och enligt välinformerade källor säger sig iranierna ha en arsenal av fakta som de kan använda för att öka på Reagans förlägenhet ytterligare. En iransk diplomat i Paris har sagt att Iran kan komma att publicera bandinspelningar av telefonkonversationer som den förre säkerhetsrådgivaren Robert McFarlane hade med Vita huset medan han var på hemligt besök i Teheran. Och enligt en ytterst välinformerad källa har iranierna, som denna källa uttryckte det, vartenda ord McFarlane yttrade i Teheran på band. Och dessa band, antyder samma källa, visar att Reagan ljuger i frågan om vem som var och inte var inblandad på den amerikanska sidan. Iranska ledare behandlar överhuvudtaget spektaklet i Washington som en stor diplomatisk och politisk seger för Iran. I två århundraden sa till exempel den mäktige parlamentstalesmannen Hashemi Rafsanjani häromdagen har Storbritannien och USA drivit med andra länder och för sina egna ambitioners skull sått split mellan ledarna i dem. Nu, sa han, betalar vi tillbaka till USA med samma mynt. Agneta Ramberg, Beirut.
Och klockan 6, ja, då inledde Reagan ett tv-tal till nationen. Vi ska få en rapport över till vår USA-korrespondent.
Ja, president Reagan har just avslutat sitt korta anförande där han försäkrade att han har gjort allt och kommer att göra allt för att gå till botten med den här affären som alltså rör olaglig vapenhandel i Iran. Presidenten tillkännagav att han ska tillsätta en oberoende åklagare vid sidan om den kommission som tillsattes redan igår. På så sätt så ska alltså två oberoende undersökningar granska det nationella säkerhetsrådet, sa presidenten. Han meddelade också att säkerhetsrådets förra chefer, Poindexter och McFarlane, kommer att förhöras inför kongressen. Och han tryckte säkert på att hans politik när det gäller terroristbekämpning ligger fast. Terrorister ska bekämpas, sa presidenten. Och de kommer att bekämpas även i fortsättningen. Till sist utnämnde han också en efterträdare till den nyligen avgångne chefen, admiralen Poindexter, som ny chef till för nationella säkerhetsrådet i Vita huset. Det blir det förre vice CIA-chefen och före detta vice försvarsministern Frank Carlucci. Vita huset är uppenbarligen på defensiven i den här historien. Vita huset snärjs allt mer i lögner och avslöjade lögner. Till exempel så gör tidningsuppgifter idag gällande att CIA var inblandat i vapentransporterna från Israel till Iran, trots att CIA-chefen alldeles nyligen har förnekat det. Och idag avslöjas också att USA under lång tid förhandlat med terrorister som tagit amerikaner som gisslan i Mellanöstern, trots att president Reagan förnekat att USA förhandlar med terrorister. För att hålla regeringen utanför det här så har de här förhandlingarna skötts delvis av privatpersoner. Så har till exempel den kände Texas-biljardären Ross Perot vid flera tillfällen bidragit med miljonbelopp för att friköpa gisslan. Vita huset gör nu alltså allt för att möta de allt högljuddare kraven på att alla inblandade i den här affären ska avgå. Och när Reagan har talat färdigt här, vilket han gjorde för några sekunder sedan, då väntas justitieminister Meese ta vid för att ge ytterligare detaljer i hur Vita huset tänker möta den kraftiga kritiken.
Is now set in motion, are given an opportunity to work. All the facts concerning Iran and the transfer of funds to assist the anti-Sandinista forces will shortly be made public. Then the American people, you, will be the final arbiters of this controversy. You will have all the facts and will be able to judge for themselves, yourselves.
Det faktum att president Reagan nu förordar tillsättandet av en speciell åklagare är ett tecken på att allvarliga brott mot federal lag misstänks ha begåtts och att högt placerade personer i administrationen kan vara inblandade. Det finns, sa justitieminister Edwin Meese på en presskonferens nyss, risk för intressekonflikter om justitiedepartementet ensamt fortsätter utredningen. En oberoende rådgivare eller speciell åklagare som tillsattes också i Watergate-affären utses av domare i högsta domstolen. Vita huset eller kongressen har ingenting att säga till om där. Exakt vilka misstänkta brott och vilka misstänkta personer som ska utredas har tills vidare inte offentliggjorts. Vi vet alltså ännu inte vilket uppdrag den speciella åklagaren kommer att få. Också på en annan punkt gick president Reagan den växande kritiken till mötes. Han ser nu gärna att kongressen tillsätter ett särskilt utskott för att utreda den här affären. Också här en parallell till vad som skedde i Watergate-affären. Men en viktig skillnad är att det är president Reagan själv som på ett förhållandevis tidigt stadium tagit de här initiativen och att han faktiskt tycks vilja ha full öppenhet. Men på en viktig punkt tvekar presidenten och det gäller avskedandet av fler rådgivare. I morse krävde till exempel ordföranden i senatens utrikesutskott, republikanen och Reagan-anhängaren Richard Lugar, att såväl statschefen Donald Reagan som CIA-chefen William Casey ska avskedas. Och det är inte osannolikt att Reagan snart måste göra något åt den saken också. I morse kom nämligen ännu en kalldusch då en opinionsundersökning i New York Times visade att president Reagan råkat ut för den mest dramatiska förtroendeförlust som drabbat någon president. På en månad har andelen amerikaner som godkänner presidentens politik sjunkit från 67% till bara 46%. Det är ingen tvekan om att Reagans kris en kris i förhållandet mellan en president och hans folk.
You see, once you don't trust him, you know, a lot of times you don't agree with the president, but you trust him. See, this is why he got out of the votes. The people, the American people trust him. He tried something different than any president ever had. And if right or wrong, we trust him. We don't trust him now.
Washington.
First of all, Mr. Chairman, Mr. Broomfield, you asked in one way or another about my role in the diversion of funds for aid to the Nicaraguan resistance. My role in that was zero. I know nothing about it until it came out, so I don't have anything that I can contribute to your deliberations on exactly how that came about.
Utrikesminister George Shultz, 2 timmar långa vittnesmål inför representanthusets utrikesutskott, underströk tydligare än någonsin hur djupa motsättningarna inom administrationen var när det gällde vapenförsäljningen till Iran. Shultz blev kort och gott överkörd vid ett möte i Vita huset i januari i år. Men än mer häpnadsväckande var Shultz avslöjanden att han efter det inte fick några informationer om vad som pågick. Trots att hans egen ambassadör i Beirut, John Kelly, under juli och augusti i år träffade bland annat den nu avskedade marinöversten Oliver North i vad som ambassadören själv nu karakteriserat som förhandlingar om gisslan, inkluderande försäljning av vapen. Shultz betecknade uppgifterna som upprörande och har bett ambassadören komma till Washington för att vittna. En annan mycket tydlig markering var Shultz karakteristik av penningöverföringen till Contras. Han är den första inom administrationen som klart betecknat den delen av affären som illegal. Hittills har det hetat att lagligheten ska prövas. Det faktum att presidentens främste utrikespolitiska rådgivare kördes över i en så känslig fråga som vapenförsäljningen till Iran, att han sedan inte informerades trots att ambassaden i Beirut var direkt inblandad i gisslanförhandlingar och vapenförsäljning, och att han nu direkt pekar ut kontratransaktionerna som illegala, kan inte annat än höja temperaturen i den affär som nu helt upptar amerikansk politik. Det här är Göran Rosenberg för Rapport i Washington.
Det är cirka 200 meter långa demonstrationståget gick genom de centrala delarna av Malmö. Ropen med krav på att ryssarna ska lämna Afghanistan skallade bland de rehandlande människorna. Riksdagsledamoten Karin Ahrland och kabinettssekreterare Pierre Schori var de ledande deltagarna i mötet.
Sovjetunionen vill framstå som en vän till den tredje världen, som motståndare till kolonialism, apartheid och imperialism och som närstående den alliansfria rörelsen. Genom att dra sig tillbaka från Afghanistan kan man i handling visa att det inte bara är tomma ord.
Anser du att det här kriget är lika smutsigt, lika orättfärdigt som Vietnamkriget?
Ja, självfallet, men det här är ett mycket grymt anfallskrig och nu en ockupation och utrotningskrig som man för mot afghanska folket.
När tror du ryssarna kan vara ute från Afghanistan?
Det vet jag inte, men det beror på två saker här liksom i Vietnam och på andra ställen i världen där frihetskampen pågår. Det beror på den internationella opinionen och på folkets motstånd.
Är du optimist?
Jag vill gärna vara det, därför att som någon har sagt så är Afghanistankriget en blodfläck på Gorbatjovs kostym.
Läget i Afghanistan på 7-årsdagen av den sovjetiska invasionen beskrivs i de senaste rapporterna från FNs kommission för mänskliga rättigheter och från Amnesty International som värre än någonsin under 7 års krig. Sovjetflygets systematiska bombningar av byarna och förstörelsen av åkerjorden har inte brutit motståndet från de skilda gerillaförbanden, men har ökat flyktingströmmen inne i Afghanistan och utåt till grannländerna. 1,5 till 2 miljoner människor är ständigt på flykt inne i Afghanistan, från landsbygd till städer. 2 miljoner har flytt till Iran och mellan 2,8 och 3,2 miljoner till Pakistan. 7 miljoner flyktingar, nästan hälften av landets befolkning. Sovjet har på 7 år skapat världens största flyktingproblem. En enorm belastning för Sovjets intressen överallt i världen. En diplomatisk process är igång sedan flera år i FNs regi. Men ingen lösning har nåtts, först och främst därför att Sovjet ännu håller fast vid sina politiska och strategiska mål. Att trygga den kommunistiska regimens fortbestånd och behålla Afghanistan som ett geopolitiskt basområde.
Många av världens regeringar uppmanade idag Sovjet att utrymma Afghanistan och flera länder kritiserade också Sovjet för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det sovjetiska regeringsorganet i Svestia kritiserade idag västvärlden för att inte ha svarat på Sovjets tillbakadragande av 6 regementen ut ur Afghanistan. Det, säger Isvestia, var ett beslut som visade vilja till en politisk lösning. Men Isvestia menar att västvärlden inte har gjort något i gengäld.
Morgonnyheter, fredagen den 9 januari 1987.
Vindar på uppemot orkanstyrka uppmättes i natt längs ostkusten samtidigt som det kraftiga snöandet fortsatte. Det var vid Ölands norra udde som vindarna nådde hastigheter på uppemot 35-40 i väntan på att kunna gå in till hamn för att undersökas av dykare. Något synligt läckage av olja har inte kunnat upptäckas än. Söder om Gotlands sydspets tvingades flera fiskebåtar ligga stilla mot vinden eftersom de inte kunde ta sig in till hamn på Gotland. Smålandskusten drabbades värst av snöovädret. Där var E66 bara tidvis framkomlig. I övrigt har det snöat mest upp till norra Östgötakusten och från Uppland upp till Gästrikekusten. SJ har haft stora problem med tågtrafiken. De fjärrtåg som lämnade Stockholm under natten var försenade med uppemot 6-7 timmar, bland annat på grund av igenfrusna växlar. Vid Märsta norr om Stockholm spårade ett pendeltåg ur. Arbetet med att göra spåren farbara där och på andra håll har gått mycket långsamt eftersom den stränga kylan och blåsten har gjort det möjligt för personalen att vistas utomhus bara i kortare pass. På SMHI säger jourhavande meteorolog att vinden bara avtar långsamt samtidigt som det blir kallare i landet. Allt det vaccin mot den så kallade Taiwan-influensan som Eskilstuna lasarett hade skickat efter förstördes igår på grund av kylan. Förpackningarna med vaccinet hade sänts med posten och frusit sönder på vägen, uppger Radio Sörmland. Det här innebär problem för de känsliga och svaga personer i Eskilstuna trakten som nu blir utan vaccin samtidigt som nytt vaccin är slut i hela landet. Södra Finland fick i natt uppleva den kallaste natten sedan krigsvintern 1940. Och det var också seklets näst kallaste natt. Vid mätstationen i Kajsaniemi i Helsingfors sjönk temperaturen till 32,8 grader i natt. Under vinterkriget var det 32,9 grader kallt i den finska huvudstaden. I Oslo byggs den nya delen av regeringskvarteret av bland andra 20 svenska murare som arbetar olagligt i Norge. Den norska huvudentreprenören har lejt de svenska murarna genom en firma i Sverige som inte är godkänd som entreprenör, uppger den norska radion. Arbetsmarknadsstyrelsen i Norge har redan avslöjat olaglig inhyrning av arbetskraft i ytterligare 4 län där danska firmor förser norska entreprenörer med arbetskraft utan att betala skatt eller arbetsgivaravgift till de norska myndigheterna.